Välkommen till Telenor röstbrevlåda.
Hej min fina, fina mamma. Kan inte du snälla swisha mig för fika? Älskar dig, puss puss.
För att repetera det.
Hej min fina, fina mamma.
Spara samtalet när du förlorat den som ringde på telenor.se/missedcalls.
Skönt att komma ut och bara lukta gräset, så att det är fotboll för mig.
Nu är jag här och jag är väldigt glad att kunna spela för det laget som jag har närmast om hjärtat.
Om att skapa tro, om att tro på det vi gör, jobba vidare. Och vi ska bara ut där och ska vi leverera. Och det ska vi göra. Basta.
Välkomna tillbaka till MFF-podden. Det här är avsnitt nummer 258. Jag heter Fredrik Hedenskog. Jag har sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Hej, hej!
Hej!
Hej, hej!
Hej!
Vi ska idag prata framförallt om Malmö FFs två senaste matcher. Och det finns ju lite att dissekera och diskutera i de här matcherna. Också lite väldigt speciella matcher som skiljer sig oerhört mycket åt, kan man säga. Malmö FF gjorde ju en i stora stycken väldigt, väldigt bra match mot Djurgården, men fick bara med sig en poäng. Och man gjorde sedan i stora stycken en synnerligen medioker insats mot Elfsborg, men lyckades få med sig 3 poäng från Borås. Och om man börjar i den änden, vad tror du, Max, att den segern mot Elfsborg betyder för MFF?
Nej, det räcker ju kanske att titta på tabellen. Den betyder oerhört mycket. Alltså hade det blivit en förlust igår, så hade, som jag sett en del börjat diskutera, liksom, att det kan ju sluta med att Malmö missar alla 3 Europaplatserna. Om inte det sker någon sorts vändning efter de här mycket magra poängutdelningarna den senaste tiden. Så att och för spelarna så var det säkert, vad ska man säga, de behövde få lite medgång kanske efter att ha haft mittflytet i några matcher också. Så det är inte bara, det som du säger, Djurgården var ju en bra prestation och ändå fick man inte segern med sig. Så att den var säkert jätteviktig för stunden. Sen hur viktig den blir i längden, det visar väl sig de följande matcherna, om jag uttrycker det så. Alltså, nu har Malmö i Allsvenskan närmast Örebro och Mjällby, och tar man inte 6 poäng där så har man kanske inte så stor glädje av de 3 poängen igår, om ni förstår mig rätt.
Ja, efter de två så är de allsvenska motståndarna sen Östersund och Varberg på bortaplan. Varberg har ju visserligen gått ganska bra här på sistone, men det måste ju vara 4 vinster. Och sen är det AIK hemma efter det.
Ja, nej, men det är ju så. Alltså,
blanda sig.
Sen tycker jag alltid att man måste utgå från, vad ska man säga, nuläget. Och i nuläget är Malmö FF ingen guldkandidat, tycker jag, som man ser ut och som man presterar. Men det, man vet ju också att det kan förändras väldigt snabbt. Så därför så, ja, det var en helt nödvändig seger i går om man vill vara med i toppstrid. Men vi vet först om någon tid om hur mycket nytta den kommer att göra.
Fredrik, jag hade en fråga jag skulle ställa till dig, men den här förträngt just nu. Så du kan, om du fyller på där.
Jag kan gå och hämta kaffe eller något.
Om du fyller på med. Tankar kring den här, kring segern i Borås.
Ja, jag delar väl till stor del de tankarna. Man skulle säga att det var en krigarseger och sådär, men jag vet inte om det var liksom just kampmomentet som avgjorde för MFFs del heller, utan att det till stor del var att bollen faktiskt bara studsade rätt den här gången. Det var ju, den kunde ju lika väl ha studsat fel också. Elfsborg hade ju ungefär lika många bra chanser att avgöra på. Men jag tycker det kan vara värt att nämna den här sista kvarten som MFF gör efter målet då. Och där man faktiskt isolerar Elfsborg på ett väldigt, väldigt bra sätt. Det var som att de hade Per Frick där uppe som de lyfte och försökte hitta in. Men runt honom fanns egentligen ingenting. Och där gör ju MFF väldigt mycket rätt. Man står rätt, man skärmar av rätt. Och ja, och hålla Elfsborg borta, så att det blir aldrig den här pressen som ändå har kommit de tidigare matcherna från Norrköping och från Djurgården. Den fanns inte där mot Elfsborg. Det gjorde MFF bra. Det kanske liksom det kanske är lika mycket att ta med sig alltså än något annat. Det kanske liksom, om man tänker så här, nu blev det 1-0. Hade de lett med 2-0 och släppt in en etta på slutet där på något sätt och vunnit med 2-1 istället, så kanske det ändå varit lite så jobbigt att ta med sig hem.
Nu kommer jag på vad jag skulle fråga. Förlåt.
Jag får bara komplettera där. Så.
Ska jag säga, komma ihåg det en gång till?
Ja, precis. Nej, men jag tycker inte om att lämna ut enskilda spelare för mycket. Men för den här avslutningsparten som Fredrik pratar om så var det väldigt, väldigt viktigt att Malmö gjorde bytet som vi kanske många av oss softcoacher satt och tyckte skulle ske. Att han tog ut Brorsson och satt in Lasse Nilsson för att... Brorsson spred en oro med en hel del konstiga ingrepp. Han kom snett på det helt enkelt. Och det, jag tror det hjälpte till att stabilisera den här slutkvarten faktiskt.
Alltså, man skulle säga att Lasse Nilsson var ju nära att göra självmål det första han gjorde när han kom in.
Absolut, och samtidigt så är det ju väldigt svårt att komma in som mittback kanske i ett sånt där skede. Så att det var ett taskigt ingripande. Men sen på något sätt kanske det ändå spred sig ett lugn. För det var väldigt oroligt runt Brorsson. Man visste inte riktigt vad som hände runt honom.
Ja, jag var faktiskt lite överraskad över det valet från start. Jag trodde att han skulle spela med Nilsson bredvid Dachmund Hodzic där. Men... för de tillkortakommanden som de andra hade i matchen, även Bejmo inledde ju rätt skakigt, så var ju Ahmed Hodzic stort sett alltid på plats. Han var ju en bjässe i defensiven igår. Och det var inte bara de bredvid sig. Han tog också hand om det som kom framifrån. Alltså, både Erland Rakip och Bonke Innocent bjöd ju Elfsborg på chanser. Och MFF ska nog vara väldigt glada över att Elfsborg inte fick en straff tidigt i andra halvlek. Rakip har en dragning där. Det är inte tidernas dragning, men den är heller inte mycket mildare än den som Lasse Nilsson åkte på mot Juventus. Men där Elfsborg ska ha en straff är ju, tycker i min mening i alla fall, i första halvlek när Felix Bejmo kopplade ett grepp om Johan Larssons arm in i straffområdet under en ganska lång period. Hade det funnits VAR så hade MFF nog åkt på minst en straff igår.
Jag skulle precis säga det, VAR hade det utdömt på ett annat sätt där definitivt. Sen är det intressant nu, vi pratar just om Bejmo. De senaste matcherna tycker jag tv-experterna har lyft problematiken kring honom på ett bra sätt, att han är alldeles för passiv i sitt försvarsspel. Alltså, när de har påtalat det så ser man det väldigt tydligt att så fort han utmanas en mot en så bara backar han och backar och backar och attackerar aldrig. Jag håller ju helt med om valet att jag hade valt Lasse Nilsson före Frans Brorsson. Men jag hade ju också valt Erik Larsson före Felix Bengt som du sa ut nu.
Och det här tycker jag är ganska intressant hur det har blivit så. Varför Felix Bengt plötsligt ansågs gå före Erik Larsson om det var det där självmålet mot IFK Göteborg som blev så avgörande. Vi har ju alla i... Vi minns ju alla Erdal Rakips markeringsmiss på en hörna 2019 när han hamnade i Ove Rösslers frysbox efter det. Om det kan ha funnits något liknande här i bakgrunden, liksom att Jon Dahl Tomasson egentligen bara bestämde sig för att nu ska liksom den betydligt yngre Felix Bejmo få chansen att spelas in på den här positionen. Men det är svårt att säga någonting om det. Men det var ganska tydligt att när Erik Larsson kom in på den platsen, olyckligt då förstås för Felix Bejmo med den där nyckelbensskadan. Men när Erik Larsson kom in så blev ju duellspelet betydligt bättre på den kanten. Och MFF liksom, det var som att de sträckte lite på sig, blev lite rakare ryggar liksom, och de fick lite bättre utgångsposition lite högre upp i plan, och är det klart som var ganska snabbt involverad i ett skott som är lite tur Kjolla kanske kunde ha styrt in på något sätt, men det var inte lätt läge så, men jag vet inte, det blev bara ett lite mer allmänt bättre tillstånd i framförallt backlinjen då.
Då kan man bara nämna också då att det är extremt olyckligt att Erik Larsson lite onödigt tar på sig ett gult kort och är avstämd mot Örebro. För det innebär ju nya bekymmer och en lite sumpad möjlighet för stunden, även om jag väl också tror att Felix Bejmo kommer att vara borta ett par tag. Nu är jag mäkta imponerad om Fredrik kommer ihåg sin fråga fortfarande.
Ja, det gör jag. Det var ju Alexander Axén sa, jag hade ju någon teori i Discoverys sändning om att visst, Malmö har gjort flera bra matcher där de, som de borde ha vunnit, som de inte har vunnit. Därför är det inte så konstigt att de nu vinner en match där de inte kanske var förtjänta av segern. Att det var någon sorts försenad utdelningsteori. Vad är det något ni skriver under på? Jag tyckte det lät...
Det är väl så idrotten är. Att man brukar ju säga att det jämnar ut sig i långa loppet och det gör det väl inte alltid. Men ibland har man flyt och ibland har man oflyt.
Ja, alltså... Ja, det här var ju bara egentligen en ganska stor del tur. Och jag vet inte om man ska säga att det var kanske, det är alltid väldigt svårt och det är enkelt att säga en sån sak, för det går inte, det finns ju liksom, det går inte att leda i bevis att det har varit så. Men är det verkligen otur som har gjort att MFF inte har vunnit de senaste matcherna? Eller jag skulle snarare vilja hävda att det är oförmåga som har gjort att man inte vunnit de senaste matcherna. Var det förmåga som gjorde att man vann matchen igår då? Nej. Jag vet inte riktigt. Samtidigt är det ju ett bra pressat inlägg och Colak är där och stör och Adin Alic finns ju bakom Johan Larsson och möjligtvis kan sätta dit bollen. Så någonstans är det väl förmåga där också. Oerhört svårt att svara på.
Jag bara tänker för att vi är väldigt... de matcherna som MFF inte har vunnit är det ju väldigt, både vi och andra, duktiga på att förklara varför de inte har vunnit. Och då tänker jag att då borde man kanske försöka hitta förklaring till varför de vinner mot Elfsborg. Om ni fattar vad jag menar. Så att, om man liksom försöker dyka djupare i det här med att det jämnar ut sig i det långa loppet.
Ja, då,
Kör du, Fredrik.
Nej, men det är ju, det långa loppet är ju inte avslutat än, så vi får ju se. Det har ju inte fått något svar på det. Som Max säger, att den här segern behöver ju inte visa sig vara så betydelsefull om man inte liksom följer upp här med i alla fall 4 raka segrar. För nu, det är ju inte bara Örebro och Mjällby, utan det kommer ju ytterligare ett gäng så kallad undre halvanlag som väntar. Och det är ju, MFF är ju fortfarande väldigt, väldigt pressat att vinna mycket under de matcherna som återstår. Och de har fortfarande inte ett poängsnitt på över 2.
Det är ju 10 matcher kvar. Hur många poäng behöver MFF ta? Där är Fredrik, du som ofta räknar på tabeller och poängsnitt och sånt.
Då ska vi se. Malmö FF har 38 poäng. Och behöver väl komma upp på, vad kan vi tro? Det blir väl lite lägre poäng än 65 för att vinna allsvenskan i år, kan man tänka sig, va?
Ja, det skulle man kunna tänka sig.
Mm. Men de får ju ta i alla fall 25 poäng på de här 30 avslutande matcherna, tror jag. Så en förlust... Ja, förlåt,
10 avslutande matcher.
Ja, vad sa jag för något?
30 matcher.
30.
Oj, 30 matcher.
30 poäng menar jag. Ja, helt okej.
Okay. Ja, de 30 poängen som finns att spela. Så att en förlust, 2 oavgjorda har de råd med. Och den förlusten ska ju helst inte då komma hemma mot AIK.
Nej, det, jag tror att den ska ju helst inte vara oavgjord heller för deras del.
Det handlar ju väldigt mycket om hur serien fortsätter nu. Om något lag börjar liksom vinna konsekvent. För det har inte varit riktigt så. Vi kan ju säga att vi spelar ju in detta... torsdag förmiddag och AIK spelar i Kalmar ikväll. Alltså en seger, nu är detta spekulativt som ni kanske lyssnar efter, men en AIK-seger kontra en AIK-förlust förändrar ju läget en hel del där, faktiskt.
Så är det. Och dessutom så finns ju, kan ju faktiskt Hammarby vinna hemma mot IFK Göteborg ikväll också. Då har ju ändå, då kan man tycka att ja, de är långt efter, men de är ju inte längre efter än vad MFF får upp till toppen om AIK vinner ikväll. Så att det är ju de här, samtidigt som MFF jagar ett SM-guld så måste man ju också se till att säkra en Europaplats. Så det är ju rätt stökigt upp i toppen, så att säga, vilket ju förstås är väldigt spännande. Och det är ju, man kan väl kanske inte haka av Elfsborg fullständigt, även om jag inte tror att de har en tillräckligt bred trupp för att kunna hantera en guldstrid. Det spetsas alltid till, det kommer alltid skador och ja, det känns inte som att Elfsborg riktigt håller hela vägen. På samma sätt som de kunde ha gjort i fjol, om inte MFF hade varit så överlägsna då.
Sen håller jag med dig Fredrik att Malmö hade väl mer tur igår kanske än vad man har haft otur i andra matcher, om man ska uttrycka det så. Men det är klart, det har ju funnits då otur med domslut i vissa lägen som det har gett mål. Och, det är ju också en del av spelet så att säga. Så att det är väldigt svårt att ta på. Jag tror det är lite svårt att ta på allsvenskan överhuvudtaget just nu, eftersom inget lag är riktigt så stabilt som man tror i vissa perioder. Jag har ju trott att Djurgården skulle rycka. Jag trodde att AIK skulle rycka och så tappade de mot Mjällby två gånger om. Det är liksom... Det är ganska svajigt för närvarande faktiskt.
Och ska vi titta statistiskt? Jag är ju en stor fan av att kolla på allsvenskans sista tredjedelar. Och det är ju väldigt sällan det laget som leder tappar under allsvenskans sista tredjedel. Det har inte hänt många gånger alls. Och det är framförallt väldigt ovanligt att ett lag går från tredje plats upp till första plats sista tredjedelen i allsvenskan. Det är ju... Det mest intressanta är ju då att titta på hur det har varit sedan 16-lagsserien infördes 2008. Och då är det ju IFK Norrköping 2015 som sticker ut som det här exemplet, som faktiskt har gjort resan då från fjärde plats till första plats de 10 sista omgångarna. Det låg ju faktiskt en bra bit efter då, men blev ju värsta segermaskinen under hösten.
Det kan man inte komma ifrån att Malmös... Vad ska vi säga då? Utdelningen var det hoppas att man vann igår. Jag vill prata om hur det går i allsvenskan, men det har ju faktiskt betydelse också hur det går i Champions League. Alltså, nu väntar Sankt Petersburg borta i nästa vecka. Storstryk där. Ja, det påverkar både allsvenskan och Champions League-spelet naturligtvis. Alltså, spelarna är människor, de påverkas mentalt. Gör Malmö ett bra resultat borta mot Sankt Petersburg så har de det med sig in i fortsättningen i allsvenskan. Det är ofrånkomligt att det hänger ihop.
Det ska bli spännande att se vad MFF får för någon mental skjuts av det här. Nu sa ju Jon-Dahl Tomasson att stämningen var fantastisk i omklädningsrummet efteråt. Och så kan det mycket väl ha varit. Vi får väl tro honom när han säger så. Men jag menar att man kan få en otrolig skjuts av det. Liksom, för jag kan tänka mig att det inte har varit speciellt kul att vara i Malmö FFs omklädningsrum efter de senaste tre matcherna när de har tappat på slutet. Och kanske framförallt mot Djurgården och Norrköping när det på det sättet det har gått till. Det är liksom, det är ju inte muntert. Och så har man liksom däremellan också slängt in en match mot Juventus där man ju aldrig är riktigt nära. Och släpper in rätt jobbiga mål i slutet av första halvlek. Det har ändå varit en mentalt rätt tuff period även för ett rutinerat lag som MFF. Kanske kunde man även se lite av den här frustrationen på då Anders Christiansen mot Djurgården där han låg över gränsen några gånger i liksom, vad ska man säga, intensitetsnivå eller tjat på domarnivå. Och vi kan väl konstatera också att MFF är ett lag med Anders Christiansen, ett annat lag utan. Och i de här tre senaste allsvenska matcherna så har jag faktiskt varit avstängd två. Så att han har kanske gjort sitt nu på den disciplinära bänken så att säga. Det bör han ha gjort för laget.
Man kan slänga en vattenflaska och bli avstängd.
Ja, precis. Eller hytta med näven eller något sånt där. Man vet inte vad disciplinnämnden får upp ögonen för.
Det var en Elfsborgsspelare som blev utbildad som sparkade jättehårt i en sån här reklamskylt.
Ja, det är två år på det tycker jag.
Men när vi nu ändå är inne på Christiansen så är han ju då som sagt tillbaka här till matchen mot Örebro. Men om vi tittar på den ganska digra skadelista som MFF har. Där finns ju då utöver de långtidsskadade Ola Toivonen och Jonas Knudsen. Varför måste man säga det varje gång? Eller skriva det varje gång?
Nej, Toivonen, han är ju avstängd. Han är ju en del av spelet fortfarande. Vi vet att de två matchernas avstängning han fick, det blev fyra till slut. Så han måste ha varit väldigt illa.
Han kan kasta två stolar. Eller fyra stolar. Men det är svårt att veta exakt vad. Han måste ju sagt något ganska grovt. Alltså.
Ja. Man måste ha kastat en större möbel än en stol. Ja. En soffa. Men i alla fall. Sen har vi ju då Oskar Lewicki, Niklas Moisander, Sören Rex, Sergio Peña som har valt att döma. Är ganska nära en comeback. Malik Abubakari saknades också i matchen mot Elfsborg på grund av sjukdom. Men vilka... Ja, trots att jag vet vad ni kommer att svara så ställer jag ändå frågan. Vem av de här är viktigaste för att få tillbaka i spel? Max, du kan få börja.
Jag får börja. Så, ja, det är självklart att säga det är naturligtvis Oskar Lewicki. Eftersom det inte... Alltså, hans förmåga att balansera är extremt viktig. Men jag vill fylla på och säga även då, inte minst efter att ha sett gårdagen, att Moisander, inte minst i Europaspelet, tror jag är oerhört viktig att få tillbaka. Men ska man då sticka ut lite grann, så utan att nämna alla spelare här, så är det ju faktiskt så att den här Peña som vi inte har sett mycket av, apropå det du säger kring Anders Christiansen, känns ju väldigt viktigt att han faktiskt kommer in i spel nu och blir en del av spelet i Malmö FF. För han är kanske den här länken som gör att Anders Christiansen kan stå över en match, kan vara avstängd en match utan att hela spelet rasar samman. Om man får tro de rapporter runt honom och hur duktig han skulle kunna vara. Sen har jag sett det också, att det har ju redan börjat sprida sig bland supportrar en Jari Littmann, en oro efter att man gav sig iväg till landslaget och lyckades spela en stund där och bli skadad igen. Men jag tycker att MFF-supportarna är lite orättvisa. Han hade otur att bli skadad direkt när han kom hit. Och det är inte ovanligt tyvärr heller när man flyttar på sätt sånt här händer. Men jag, på något sätt så, även om Lewicki och Moisander kanske är viktigast, tror jag att på sikt och mest spännande är faktiskt att få se pengar i spel.
Sen haltar jämförelsen med Littmannen lite grann. Jag menar, Peña har ju trots allt inte vunnit Champions League. Han har inte varit firad hjälte i Ajax och spelat för Barcelona och Liverpool. Så att man får hålla sina hästar lite där.
Jag har heller inte sett några rapporter om att han skulle ha fått en kapsyl i ögat. Det är liksom helt off.
Nej, det var verkligen en spelmässig jämförelse med honom, för vi vet ju som sagt väldigt lite om honom. Men det är lite roligt att supportarna reagerar så med samma och liksom drar de här parallellerna just nu. Littmannen spelade ju väldigt mycket mest landskamp om man säger så under MFF-tiden.
Ja. Men ska vi titta på, jag håller helt med om att Lewicki blir den viktigaste att få tillbaka. Ska vi titta på matchen mot Juventus där MFF verkligen brast i första halvlek, så var det ju en av delarna där de brast var i duellspelet. Oerhörda problem med närkamper och för få tacklingar överlag. Liksom. De är fysiskt underlägsna i Juventus. Det är ganska ovanligt att se MFF på det viset. Jag vet framförallt Kim Bergstrand är ju väldigt tydlig på att trycka på att MFF är allsvenskans fysiskt bästa lag. Och det är förstås det är en större skillnad mellan Malmö FF och Juventus än vad det är mellan Malmö FF och Djurgården. Men att de liksom var så efter det kampmässiga, det överraskade i alla fall mig lite grann. Och det syns ju, där spelar ju Oskar Lewicki en väldigt, väldigt stor roll. Och jag tror att Sergio Peña också kan vara viktig. Och Anders Christiansen kommer ju tillbaka jämfört med Elfsborgsmatchen då. Det är med all respekt så är ju var och en för sig Bonke Innocent, Adi Nalic och ja, framförallt Erdal Rakip då. Det skrev jag i tidningen idag också, att de är bra spelare och Rakip har gjort fantastiska matcher och fortsätter att göra fantastiska matcher. Hans form den senaste tiden är på den nivån han hade innan han flyttade till Benfica / Crystal Palace då. Men när de tre bildar ett Malmö FFs mittfält, så det håller inte alls ens toppnivå. Såklart, nu såg vi att de vann en match med i mittfältet mot trean, men det är liksom inte, MFF kan inte spela det spelet man vill med det mittfältet. Det är bara att konstatera att det är så. Det är en stor skillnad på att ha Anders Christiansen, Sergio Peña och Oskar Lewicki på ett mittfält till exempel, eller i alla fall ha dem att tillgå. Det är svårt att säga hur de tre fungerar eftersom de inte har spelat ihop. Men det är såklart en viss skillnad, och MFF behöver få upp sitt mittfält för att kunna, liksom, kunna kontrollera ett lag som Zenit.
Ja, det är faktiskt ganska spännande just när du nämner att du kan byta ut hela inom mittfältet och få ett helt annat spel. Alltså det är ju, förmodar vi, eftersom vi inte har sett Sergio Peña. Men det är ju rätt spännande att man kan, att en klubb och ett lag kan ha en sån besättning och skicka in.
Mm. Men om man tänker då, om man bara liksom får spåna loss lite grann här, så är ju liksom Oskar Lewicki och Sergio Peña i balansroller så att säga, och så Anders Christiansen framför där. Det kan ju vara, jag skulle baserat, nu har vi sett Sergio Peña väldigt lite, men baserat på hans meriter och han faktiskt har åstadkommit, så har det ju, de tre spelarna har ju definitivt potential att bli allsvenskans främsta in i mittfält någonsin nästan. Alltså det är ju oerhörd kvalitet på det.
Stora ord här.
Ja, visst. Ta det i nu.
Ja.
Efter 1-0 mot Elfsborg, krampaktig septemberkväll, så är det bara, då är det bara att köra.
Du har aldrig sett Bosse och Puskas, Fredrik.
Nej,
jag såg, det är så historielös, Fredrik.
Jag såg Puskas häromdagen i Västra Hamnen. Han såg fräsch ut. Han konkade på den stora matkassan. Så han har fortfarande kraften kvar.
Men om... har ni någon känsla för vad det blir för förändringar här till, om vi tar matchen mot Örebro till att börja med?
Kristiansen
lär väl kanske spela.
Vem sa du, förlåt?
Kristiansen lär väl till exempel spela kanske.
Han platsar nog, ja.
Men baserat på det man hör och liksom närvaro, så känner jag ibland att det är lite för optimistiskt att man spelare ska vara tillbaka. Det kan ju vara så att Sergio Peña är med på lördag, men det känns ju inte som att någon av de andra skadade spelarna tillbaka. Det brukar sällan gå så fort.
Jag tror det blir ett rakt byte mellan Kristiansen och Nalic på mittfältet. I övrigt tror jag det står fast där, så som det var. Jag tror inte att Skalvicki är redo. Han har fortfarande varit ute på en träningsplan. Om man är tillbaka någon gång, så tror jag man väljer att avvakta Örebro hemma, så man någonstans ändå kan känna att man faktiskt har en chans i utan. Det är ju inte liksom balansspelet som kommer att vara det viktiga hemma mot Örebro, så att säga. Såklart är det viktigt att ha någon sån här, men det kan ju, den rollen kan så att säga Bonke ta på ett annat sätt. Man behöver kanske inte två balansspelare på det sättet man kan behöva mot Zenit borta. Så om det liksom är 50-50-läge kring Oskar Lewicki, vilket jag inte tror att det är, jag tror att det är sämre chansen än så. Men då tror jag man väntar med honom till Zenit.
Risken är ju att Oskar är borta längre än vad vi tror. Det är väldigt svårt att avgöra. Vi fick ju så lite information i våras runt honom också, så att... Men det är väl uppenbart att det är knät som krånglar igen. Så att... Men när jag tänker på lördagsuppställningen, så skulle jag nästan... Jag skulle bli väldigt förvånad om inte Lasse Nilsson spelar istället för Frans Brorsson i alla fall. Sen är, då tvingar läget fram en 3-5-2-uppställning. Eller 3-5-1-1 eller vad vi ska kalla den. Med tanke på att Erik Larsson är avstängd. Annars så handlar det om att den unge Noah Eile måste göra spel från start i Allsvenskan. Det är väl det enda alternativet på ytterbacksplats, vad jag kan se.
Ja, precis. 3-5-2. Annars kan man ju spela med... Där finns ju centrala mittbackar att tillgå. Man kan ju välja att spela Nilsen, Brorsson och Ahmedodzic där. Och man kan också välja att ha Martin Olsson centralt i plan. Men det hänger ju lite på om Sören Rex är tillbaka och är redo för en wingbacksroll i sådana fall. För Martin Olsson kan ju ta den på andra kanten.
Ja, för det känns ju, ja, men han spelar ju...
Eller förlåt, nu rörde jag ihop det. Martin Olsson kan ju ta på... Ja, precis.
Ja. Jag förstod dig så mycket, Fredrik, så att jag hörde inte ens att du sa fel.
Precis.
Jag är helt med på det.
Men egentligen så tycker jag också att det hade kanske varit läge för Birman Sevic att vila en match. Det känns som att han... liksom lite, vad ska man säga, taktiskt fladdrande, så att säga, vandrar in och ut ur matcherna, och aktionerna är inte riktigt så fokuserade som de var för ett tag sedan. Det kanske skulle liksom bara, ibland kan det bli ett matchande som blir så mycket att man liksom, om man kommer lite ur position så att säga, man inte får det att stämma, att man aldrig riktigt tittar tillbaka, för man hinner aldrig riktigt stanna upp och fundera på vad det är som går lite snett just nu. Det är som att han kommer inte riktigt rätt, helt enkelt. Och om Sören Rex är fräsch igen, så kan det vara rätt att starta med honom som en ytterforward eller ytter eller släpande, just för att få den här, ja, ett litet avbrott liksom.
Jag tycker du håller helt med dig, Fredrik, för vi pratar inte så mycket om det egentligen, men Birman Sevic var ju en av dem som då brände väldigt mycket, inte minst i slutet då, alltså, där det kändes ofokuserat och okoncentrerat mot Elfsborg. Det kan ju vara att det är lite för mycket som snurrar i huvudet, att allting har gått lite fort. Även Antonio Colak missade ju hårresande lägen mot Elfsborg. Inte minst det sista. Men där känner jag ändå att han jobbar så stenhårt för laget, och han ändå han driver på, han är där på något sätt. Att det känns som det är lite, det kan lossna när som helst där igen. Jag tror inte det har så mycket att göra med att han har spelat för mycket. Men Birma bör nog definitivt lite andrum och kanske reflektera över hur fort allting går.
Mm. Ja, men det är ju den ena aspekten av Colak, hur viktig han är med att hålla uppe laget och med sitt targetspel. Och liksom att han faktiskt kommer till chanser och ger ett hot hela tiden. Sen finns ju den andra aspekten av att det finns ju ingen annan som kan spela i nummer 9-rollen i Malmö FF. Det är ju ingen annan som bedöms vara så bra. Det är ju, för att ha en så bred trupp så har man lite fuskat med den rollen, så att säga. Adi Nalic absolut kan spela, men är inte en nia på samma sätt. Snarare en tia då i Toivonen-rollen. Och Abubakari, nu var ju, är ju inte riktigt färdig än. Jag tycker det har varit svårt att hittills se klart och tydligt vad för typ av anfallare det rör sig om. Han startade mot Hammarby borta till exempel, var ju ihop med Colak. Det blev ju liksom, de hade lite svårt med arbetsfördelningen, tyckte jag det.
Mannaminnet är ju kort. Det är som du säger, Nalic och Berget fick ju faktiskt möjligheter i våras när det inte gick så bra i kuppspel och så vidare, med att spela längsta fram. Mm. Det är ju så. Där är för få alternativ. Det är ju inte någon ung spelare heller som hotar bakifrån. Alltså någon från juniorleden som det ibland kan dyka upp. Men där är ju inte någon just nu.
Nej, det är ju Amin Sar då, som är utlånad. Som har haft den rollen lite grann, men det är ju inte hans favoritroll heller direkt. Och Marcus Antonsson då, som också är på lån. Men som också är inne i en måltorka nu för tillfället.
Ja, men det är... just det inträffar ju förr eller senare i ett sånt lag. Att det blir måltorka, menar jag.
Mm,
så att de öser in. Öser på framåt hela tiden. Men tror ni att...
Vi är specialister på det vi gör, precis som du. Därför försäkrar vi på Svedea bara småföretag, som ditt. För oss är småföretag alltid större än stora. Och vår företagsförsäkring anpassar sig helt efter firmans förutsättningar. Gå in på svedea.se/företag och jämför själv.
Svedea. Hej, Synoptik här. Visste du att solens UV-strålar kan vara skadliga och åldra dina ögon i förtid? Kom in till oss så hjälper vi dig att hitta rätt solglasögon som skyddar dina ögon. Välkommen till Synoptik.
Eftersom de här alltså matcherna mot Örebro och Zenit hör ju liksom oundvikligen samman på något sätt. Men det är ju ändå så att Örebro är en match som måste vinnas. Kommer Tomasson att vila några spelare mot Örebro, tror ni? Alltså, nu menar jag inte alltså, spelare som ni bedömer platsar, så att säga. Som inte, vi har pratat om någon som kanske behöver vila, men finns det andra som kommer liksom att få vila ändå? Finns det utrymme för det i truppen?
Tittar du på bänken igår så finns det ju inte utrymme. Det finns ju inte fler spelare. Du är ju nere på... Det är ju Nanasi där som satt kvar på bänken som skulle kunna spela, så att säga, egentligen. Så nej, jag tror inte att det finns utrymme för det.
Nej, snarare då tidiga byten. Som det var förra året.
Ja, men förra året gjorde ju Tomasson det i upprepade tillfällen. Det har han ju inte gjort i år överhuvudtaget.
Nej, den senaste tiden har han inte visat sig speciellt villig till offensiva byten alls nästan. Igår
så var det... ska jag inte säga, det var inte rättvist, men väldigt sällan.
Mittbackar, ytterback och en mittback var det som byttes igår. Men jag tror kanske till exempel då att Rakip kan få gå lite tidigare för Nanasi till exempel, om det nu blir så. Och ja, vad har vi? Det är möjligt att Gorgis kan få gå in istället för Birman Sevic eller Berget om det tillfället ges. Och kanske får Abubakari, om han är frisk, byta av Colak i ett tidigt skede så Colak får vila lite. Men det beror ju på att stå det 0-0. Det kan ju bli en sån här krampaktig insats. Det står 0-0 i den 70:e minuten. Då har MFF inte råd att avvara sina tyngsta pjäser. Liksom. Då måste ju de vara kvar på plan.
Idealet hade ju varit att Sergio Peña är så pass hel och frisk och hinner få ett par träningar i kroppen att han får 20 minuter och hinner visa vad han kan och kan vara aktuell för Sankt Petersburg.
Mm. Ja, för det är ju så att MFF då spelar sin andra gruppspelsmatch i Champions League borta mot Zenit från Sankt Petersburg på onsdag. Och Fredrik, jag vet att du har tittat en hel del på det kommande motståndet. Så jag tänkte att jag skulle lämna över ordet till dig.
Berätta allt du vet.
Du kan börja vid ryska revolutionen och så går vi framåt.
Ja, precis.
Vad är det för ett lag?
Ja, det är ju en rysk ligadominant får man väl säga. Sen Gazprom bestämde sig för att Sankt Petersburg måste ha ett bra fotbollslag. I början av 2000-talet så har man ju pumpat in åtskilliga rubel i den klubben. Och de är ju i Europa i stort sett varje år och de har vunnit ligan 3 raka år och de leder den ganska ordentligt just nu. Öser på bra framåt. Ett lag med kanske inte så där överdrivet många ryssar utan ganska, vad ska man säga, sydamerikansk influerat på många håll. De har ju 2 stycken OS-guldmedaljörer i sin trupp. Douglas Santos som vann OS-guld 2000, vad var det i Rio? 2016 va? Och så Malcolm då som avgjorde OS-finalen nu i somras för Brasilien.
Om man... Nu har inte MFF mött ryskt motstånd på en herrans massa år, men om man jämför med till exempel Shakhtar och Dynamo Kiev, hur skulle du säga att Zenit står sig då?
Jag skulle väl säga att Zenit är på ungefär Shakhtar-nivå snarare än Dynamo Kiev. Man är bättre än Dynamo Kiev. Det vill jag ändå slå fast. Men det är väldigt, väldigt svårt att
jämföra med. Jag försökte bara sätta det i någon sorts...
Men jag skulle kanske även spelmässigt något åt Shakhtar-hållet. De är rätt flexibla. De brukar väl utgå med 4-4-2. Det är med väldigt fria roller och kör ibland med 3-4-3. Borta mot Chelsea spelar man 5-4-1. Gjorde liksom något av en MFF-insats där. Medan det inte var något snack om vilka som var förtjänta att vinna när MFF Juventus mötte, så var ju faktiskt Zenit rent chansmässigt lika bra som Chelsea på Stamford Bridge. Chelsea dominerar i bollinnehavet. Men Zenit gjorde det riktigt bra. Hade lika många skott på mål.
Men de har lite skadebekymmer, även de.
Ja, Dejan Lovren, den gamla Liverpool-backen, är väl fortsatt borta här. Och sen har de sin stjärnanfallare, då, Asmoun, iransk landslagsman som fullkomligt har vräkt in mål i senaste tiden. Och för det iranska landslaget, då, Sardar Asmoun, där missade senaste ligamatchen. Det lät väl på tränaren vad man kunde läsa sig till på hemsidan då. Inte som att det var någon jättefara sådär, men så har det ju låtit förr liksom. Det är väl en fingervisning om man kan spela nu i helgens ligamatch.
Ja, vi har ju som vi har varit inne på flera spelare på betydligt närmare håll som man inte heller riktigt vet hur länge de är skadade eller vad det är för skada. Vi får väl sväva i ovisshet där, helt enkelt.
Just det här anfallsparet de har med Artem Chuba, som kanske många lyssnare känner igen från diverse ryska mästerskapsmatcher. Det är den här bjässen, 197 centimeter på topp. De har som, man kan tänka att han är bara stor och stark och sådär bra i luften, men han är ett oerhört skickligt spelsinne, väldigt duktig på, och när det kommer till passningsstatistik offensivt så är han bäst i ryska ligan, har varit det länge. Han är 33 år men kommer från sin bästa målmässiga säsong. De här Asmoun och Chuba gjorde alltså 39 mål ihop i ryska ligan i fjol då, när Sankt Petersburg vann ligan. Och det är ju högklassigt. Det där blir något att bita i för MFFs backlinje. Och när jag sa, jag bara lägga till, när jag sa att de kanske inte har så de har ganska sydamerikansk influerat lag, så ska du tillägga att de är den senaste landslagstrupperna. Det är 7 ryska landslagsmän från Zenit när de tog ut sin senaste trupp. Så att, och där är faktiskt inte Chova en av dem han petades.
Max, om vi pratar om fotbollsresor i österled i väldigt generella termer, vad har du liksom för finns det något särskilt att tänka på här i de här? Nu har ju MFF mest spelat i, de har ju så haft några matcher i Ukraina, men det har ju mest varit resor till Baltikum och så. Är det liksom, skiljer det här sig någonting från att åka och spela i, jag vet inte, säg Tyskland eller England eller så?
Nu tänker du på vad man måste packa ner eller?
Ja, precis. Behöver man...
Nej, men jag förstår vad du menar, Fredrik, och även om världen har förändrats mycket de senaste 30-40 åren så vill jag nog påstå ändå att det finns ju vissa skillnader, men det är ju två saker. Idag är ju en fotbollsresa ut så inrutad och hotellen är bra och det är liksom, så att de har förmodligen fortfarande egen, ser till så att de får den mat de verkligen vill ha och så vidare, så att skillnaderna är inte så stora, och det som är den stora fördelen för Malmö FF idag, det är ju att man har all den här rutinen. Att man har rest i princip i alla Europas länder. För det tror jag är den viktigaste ingrediensen i det hela, att man sällan blir överraskad över hur en arena ser ut, hur ett omklädningsrum ser ut, hur gräset är. Därför att man har så stor erfarenhet i klubben, även om spelare har bytts ut, så finns Daniel Andersson och Johnny Fell alltid kvar och kan berätta om och liksom ändå förmedla det som faktiskt väntar. Så att, och MFF är vanligtvis mycket publik på läktarna. Jag förmodar att det inte är några restriktioner i Ryssland. Så att den delen, där tror jag faktiskt att Malmö FF har så mycket med sig i bagaget att det inte är så stor skillnad. Sen däremot kan det väl vara lite skillnad att möta östeuropeiska lag, men eftersom man har spelat mot så många så har man ju det också med sig.
Det känns ju som att generellt så... är det lite lätt att underskatta lag från den delen av Europa ändå? Det har ju...
Ja, precis. Man vill gärna klumpa ihop dem till en enhet. Det blir liksom lag från öst. Man säger ju inte så om lag från väst direkt, att de spelar på ungefär samma sätt och är sammansatta på samma sätt. Men min känsla, alltså, det är alltid svårt att veta hur känslan är i gruppen Malmö FF. Där har man förmodligen ett annat fokus. Men när lottningen kom så var det mycket som att Zenit, ja, överkomligt liksom. Det är ett väldigt, väldigt bra fotbollslag. Det får ju verkligen inte glömmas bort. Det här är ju en uppgift. MFFs största fara är nästan att man tar för lätt på den här matchen.
Tror du att det finns en risk för det?
Nej, kanske inte egentligen att liksom det skulle vara så in i truppen. Det är väl snarare kanske från supporterhåll. Det kan tas lite väl lätt på den här uppgiften. Att man tänker liksom att MFF har slått Shakhtar hemma och de har slått Olympiakos hemma. Och det här är ju det nya jämförelselaget i gruppen styrkemässigt. Då liksom. Men det är definitivt en resa värre än Olympiakos skulle jag säga.
Ja, det finns ju... Alltså... Jag skulle bara säga att... Jag inte var detta. Nu pratar jag. Jo, alltså det du är inne på här, Fredrik, om man ska kalla det underskattning från de som är inte i laget utanför. Så det kändes ju som att när MFF mötte Shakhtar så var det ju definitivt så. Det grundade sig ju mycket i det faktum att de hade vunnit mot dem på hemmaplan.
Mm, mm.
Men den överhalningen som de fick borta, den var ju liksom, den var ju väldigt tydlig och nog ganska överraskande för många.
Mm.
Ja, förlåt Max.
Nej, men jag tror det här att man liksom, Sankt Petersburg, där har Malmö en chans, att både supportrar och spelare och kanske även vi i media resonerar kring det. Det är lite självbevarelsedrift, alltså för att, vad ska man säga, gradera helsiket lite grann. Alltså vi vet att Chelsea och Juventus, det är på den absolut yttersta, det är liksom de som slåss om att spela en final i Champions League till våren, medan vi kanske inte tror att Sankt Petersburg är där riktigt. Så innerst inne vet väl alla att det fortfarande krävs ett mirakel för att Malmö FF ska ta poäng. Men miraklet behöver inte vara riktigt lika stort som mot många andra lag, mot andra klubbar. Så att det är nog mer en sån reaktion, och det är väl samma man hade vad det gällde kring Olympiakos och i viss mån kanske Shakhtar då. Det som väl för Malmös del, det som de måste använda sig av, det är väl ändå det, vad ska man säga, det faktum att ja, Malmö slog Shakhtar hemma, slog Olympiakos hemma, kunde besegra Besiktas borta. Alltså man vet att man någon gång så kan det här faktiskt lyckas, och det måste man ha med sig. Och så får man ju ändå, även om Besiktas kanske, eller förlåt, om Sankt Petersburg är bättre lagen än alla de exemplen, så är det ändå att det är lite närmare verkligheten för Malmö FF, får man säga så. Jag kanske taxerar möjligheten att Malmö tar poäng till 10% eller något sånt där. Det är inte så att man tror att det är en 50-50 match. Nu kanske jag lade lågt. Jag vet inte vad ni säger.
Jag tycker det är ungefär, det är väl rimligt. Om på 10 matcher i Sankt Petersburg så tar Malmö FF poäng i en. Och det är väl liksom, får vi hoppas då för klubbens supportrar, får väl hoppas att det är just den matchen nu denna gången då. Ska man hitta någonting svagt i Sankt Petersburg, om man tittar på deras matcher och statistik och sådär, så är det ju, de har ju släppt till väldigt, väldigt mycket chanser. De borde ha släppt in betydligt fler mål än vad de har gjort. Det var en backlinje som har stått ganska högt upp och har blivit sårbara för omställningar till exempel.
Det är massor av MFF som borde ha gjort betydligt fler mål än vad de har gjort.
Exakt.
Ska man säga något mer om det här att resa i Österled och så vidare? Alltså, jag menar, det är också, man ska komma ihåg att själva resandet idag är så mycket enklare också, eftersom Malmö alltid chartrar plan. Alltså du åker från punkt A till punkt B utan att... Det var ju ofta så, det var också när man pratade om gamla öster, man ska generalisera, så var det ofta fler byten och krångligare resvägar. De har ju haft någon sån nu när de har spelat långt ute i mindre orter så att säga. Men till de här stora städerna så är det ju inte det heller något problem. Så att jag tror förberedelsemässigt så har ni ju inte Malmö så mycket att fundera över, utan det är en match i Europa.
Det som jag tänkte återknyta till det här som ni sa om en match på 10. För det som ju, när man liksom tittar i backspegeln så här på de senaste Europa gruppspelen eller egentligen de två i Champions League och de två i Europa League, så framstår det ändå ganska tydligt att framförallt Åge Hareide, men även Ove Rössler, hade ju en förmåga att lyfta laget i den här alltså enstaka matcher. På ett sätt som ofta förvånade, så att säga. Är känslan att Jon Dahl Tomasson har den förmågan också?
Till viss del har han ju visat det mot Rangers, och framförallt tycker jag kanske ännu mer än mot Ludogorets. Men han har väl ytterligare lite att bevisa att mot klassen ännu bättre motstånd.
Ja, där handlar det mycket om... Det handlar förstås mycket om personlighet där. Både Rössler och Hareide har ju liksom... De har ju den här stämman som får en grupp att lyssna, liksom, den karisman som får liksom, som smittar av sig och skapar en stämning, skulle jag säga. Sånt här är förstås, blir bara spekulationer eftersom man inte suttit i ett omklädningsrum. Men spelare har ju vittnat om detta och så. Det är för svårt att säga någonting om Tomasson har det också. Han är betydligt yngre. Ofta kommer ju sånt med... Eller nu ska vi säga, Jonas Thomas är kanske inte betydligt yngre än Ove Rössler. Så mycket skiljer inte på dem. Men det är liksom, det är svårt att säga. Sånt kommer ju ofta med ålder också och erfarenhet. Rössler har en längre tränarkarriär än vad Jonas Thomas har. Däremot har ju Jonas Thomas spelat de stora matcherna. Han vet vad som krävs. Han har gått in i Champions League-finaler och UEFA Cup-finaler.
det är möjligt, när man frågar honom om den typen av matcher och den erfarenheten, så får man liksom inte riktigt känslan att det är någonting han gärna pratar om, men det kanske är någonting han däremot delar med sig om i omklädningsrummet. För spelarna vet ju att han har varit inblandad i situationer som till exempel det här straffläggningen mot Liverpool 2005 i Istanbul, och han vet vad det är och liksom stå inför de här stora svåra utmaningarna och den pressen det medför. Han kan liksom, om han pratar om vad som krävs i stora matcher, så lyssnar man, för han vet, han har varit där. Så att det är fullt möjligt att han kan ingjuta det modet liksom.
Jag hoppas verkligen att han är så i omklädningsrummet, men det är som du säger Fredrik, man vet ju inte det. Därför jag tror att den delen, återigen, det är människor vi pratar om. Både Rösler och Åge var väldigt bra på att lyfta det här med den egna karriären och att de hade varit på den stora scenen, och det gjorde de ju även utåt så att säga. Och de gjorde det säkert ännu mer inåt. Och jag tror att det är en väldigt, väldigt viktig del när spelarna ser Tomasson i ögonen och liksom inser att ja, men han tränar oss nu, men han har varit på de här stora scenerna, han har spelat de här stora matcherna, kan han så kan vi på något sätt. De ser ju honom som en i inte i gänget, men en i gruppen så att säga.
Mm. Ja, men för att om man ska ge, det blir liksom någon slags personpsykologi på hobbynivå det här då, men ska man jämföra med Rössler och Hareide, så känns det som att de kanske hade ganska mycket samma, man kunde känna igen deras omklädningsrumspersonlighet även i möten med pressen. De har ju inte fullt ut den personen som de är inför en match förstås, men man kunde ändå ana den där personen, ganska hetlevrade och känslosamma och så vidare. Jon Dahl Tomasson, han är svårare att bedöma. Han är en person med pressen och så är han förmodligen en helt annan person i omklädningsrummet. Och den personen släpper han inte gärna ut utanför omklädningsrummet. I min enkla analys.
Jag tror jag varit inne på det någon gång tidigare. I alla fall tänkt tanken många gånger. Men om man jämför med året när Magnus Persson skulle leda MFF ut i Europa, så kommer jag faktiskt nog aldrig att glömma situationen nere i Stromica hette väl stan, när de skulle spela returen mot Vardar. Vi var väldigt få från media där, och Rosenberg och Magnus Persson satt där på podiet, och du fick inte den här Europa-känslan överhuvudtaget. Det kunde lika gärna varit Sius som skulle möta den efter. Alltså Magnus Persson har ju coachat internationellt, men han har ju inte spelat på den här nivån själv, och det var precis som där man verkligen kände det där att han kunde inte lyfta den här matchen till vad den verkligen var, om jag uttrycker det så. Jag tror att det har väldigt stor betydelse att den är, just när det gäller att vinna allsvenskan i sin sak, men att vinna ute i Europa, då är det ovärderligt att du har varit med på den scenen själv.
Och så, avslutningsvis så tänkte jag bara att vi skulle prata lite grann om den ganska infekterade situation som har uppstått Mellansverige är det väl, eftersom det är polisregion mitt som har kommit på kant med framförallt Sirius, men i förlängningen flera andra också. Det gäller ju då den så kallade villkorstrappan och det förbud mot stora flaggor och banderoller som polisen belade Sirius med inför onsdagens match mot Norrköping. Och det gick ju ungefär som man kunde förvänta, det vill säga det fick motsatt effekt. Och då har vi ju liksom en klassisk journalistisk frågeställning som man använder när man ser och läser sånt här, är ju då hur här? Det jag vill komma till var i alla fall att det, MFF verkar ju vad det är, som det är nu i alla fall, känna att de har en bättre dialog med polisen i region syd än vad läget verkar vara då längre upp i landet. Har ni några liksom generella tankar kring allt detta?
Min generella tanke är ju att det visar sig att god dialog lönar sig. Att man skapar ett klimat där man i förväg pratar och kanske inte har lite möten här och var, och sen så lyssnar ändå den ena parten inte på den andra utan kör ändå på med beslut som inte alltid då är grundade i logik och undersökning. Alltså att man ser vad som faktiskt fungerar för att få stopp på ett problem, utan snarare att det blir något slags, vad ska man säga, något slags tuppande, nästan markering om vem som bestämmer. Och allting handlar ju om att få en situation att lugna ner sig, inte att liksom visa vem som är störst och kan liksom sätta hårdast mot hårt, så att säga. Men det är ju liksom, det är ju verkligen inte svart eller vitt detta, för det är ju så. Polisen har ju sitt att ta hänsyn till också, och det är ju att det brinner bengaler på läktaren då. Och det kan man ju tycka vad man vill om. Vissa tycker att det är jättehärligt, andra tycker att det är jättejobbigt. Men det kvarstår ju fortfarande att det är ju ett lagbrott, och det är ju svårt för polisen, om man får se ur deras synvinkel, att acceptera att klubbarna säger att vi kan inte göra någonting åt det. Vi vill inte gå in och säga till dem, eller gå in på match. Vi vill inte gå in på ståplatsläktaren, och så de hänvisar till, alltså det är också rimligt att de inte gör det, kan jag tycka. Men man kan också förstå, om man ser ur polisens synvinkel, så är det ju svårt för dem att ta den förklaringen och acceptera den bara, och bara säga att jaha, då är det som det är. Vi kan inte göra någonting, den här situationen är så här och den kommer inte bli bättre, och förhoppningsvis inte sämre.
Jag tror att man får se det som händer nu i perspektiv av det vi har upplevt i ett och ett halvt år. Jag tror att det finns en, vad ska man säga? Jag tror att det finns en nervositet hos polisen. Man vet inte vad som kommer att hända. Man vet inte hur det kommer att reageras på läktaren när de plötsligt fylls. Vi har fått höra idag att det är fritt fram, fullt lås från den 29. Allas restriktioner tas bort, även vad det gäller de största arenorna. Och jag försvarar inte den reaktionen på något sätt. Jag tycker det som hänt uppe i Uppsala känns väldigt märkligt. Jag tror det handlar om en nervositet. Alltså att någonstans så flyttas vi tillbaka till tiden före pandemin, vad som hände, och kommer det se likadant ut? Kommer det bli värre? Hur reagerar alla människor när man plötsligt får samlas igen på ett sätt som ändå har varit väldigt begränsat under den här första tiden? Så att jag tror det är någonting man kanske har, det är svårt att förbereda sig för. Givetvis är dialog och det som Fredrik är inne på någonstans. Alltså båda sidor måste ju förstå att de har ett ansvar. Det går ju inte att bara hänvisa till att man inte klarar av att hantera vissa frågor från klubbarna. Och det går inte heller från polisen att bara säga att gör precis allt som vi säger rakt av. Alltså det är en komplicerad situation från början, men den kommer att vara nervös under hösten, och framförallt i de stora matcherna, om det dyker upp Stockholmsderbyn till exempel, kan jag tänka mig.
Jag tror känslan är att polisen i syd har en större förståelse för vad det innebär att stå på en ståplatsläktare. Att för de flesta upplever inte det som en farlig plats. De upplever inte det som en krigszon som det gärna målas ut till uppe i Stockholm. Jag upplever det som att där finns centrala beslut som gör att man inte gärna tar hänsyn till verkligheten och hur det ser ut och hur folk upplever det och hur stort det här problemet egentligen är. Och det är liksom, det blir liksom någon slags proportionslös brottsbekämpning på något sätt. Där man i Malmö och i Helsingborg för den delen kanske har ett lite mer, man har satt sig in lite mer på supporterkultur, hur det fungerar, hur krafterna bakom ser ut och vad olika åtgärder får för effekt. Det finns liksom, ja, det finns en mer rimlighet i inställningen på något sätt. Samtidigt så finns det ju också, någonstans måste man ju också visa att utvecklingen går framåt. Om det inte bränns mindre på läktarna, så är det ju inte säkert att de här åtgärderna kommer stå fast. Det är ju någonstans det handlar om, att utvecklingen måste gå åt ett håll där antingen bengalbränningarna minskar, eller att man får till dem på ett tryggt sätt. ja, så kallat legalt pyroteknik då, som det känns som att man har suttit och pratat om i 10 år men överhuvudtaget inte kommit närmare. Men jag tror man måste hamna där någonstans, och det är viktigt att man någonstans bestämmer sig både från polishåll och klubbhåll att det är, ja, framförallt polishåll, att det är det hållet man måste gå. För som det är just nu uppe i norröver då, är att man slår ju hål i supporterkulturen när man bara förbjuda flaggor, och det blir ju bara trams. Och det gör ju, dels så slår det ju hårt mot supporterkulturen, men det slår ju också ganska hårt mot polisen. Det är ju inte, jag tycker det är obegripligt att man ur en PR-synpunkt vill uppfatta så här i ett samhälle där det finns ganska stora problem att ta tag i, att man liksom springer, man får liksom en bild av polismyndigheten som springer runt med måttband och mäter hur stora flaggor är. Det blir liksom att sila mygg och svälja elefanter på något sätt.
Ja, de här åtgärderna där uppe, det var ju oerhört märkliga, det är bara att instämma. Och kanske polisen ska väl jobba mycket för att förebygga brott, men man kanske på något sätt i det här fallet, som sagt i den här osäkerhetssituationen, överhuvudtaget agerar lite för mycket i förväg kanske. Man kanske skulle ha lite kyla den här gången och se vad som faktiskt händer och sker på läktarna när nu någon sorts normalitet närmar sig igen. För att jag tror i grunden att mycket, den här paniken som verkar uppstått där uppe handlar på något sätt mycket om någon sorts rädsla för var vi startar när vi startar om.
Precis. DNs reporter Malena Johansson har skrivit en hel del intressanta artiklar här nu de senaste månaderna om situationen i Stockholm. Och, man blir orolig när man läser dem, tycker jag. För att det liksom, det känns som att det kokar lite under ytan där, och att det är liksom, man vill inte att den utvecklingen ska fortsätta åt det hållet, att det blir så polariserat att jag kan nästan mellan raderna tycka mig detektera en viss småsinthet åt polisen, att man liksom att man på till varje pris vill liksom ha dit de här fåtalet som bränner på matcherna, och att det är nästan till vilket pris som helst man är beredd att gå, och att man liksom ser på det stora hela fotbollsläktare som någonting jobbigt, ett problem, vilket det ju de facto inte är. Allsvenskan överlag är ju värsta kassakon för staten. Jättemycket pengar får Sverige in på den här idrottsrörelsen och den positiva krafterna som supporter kulturen till 99% är.
Det var slutord som heter duga. Vi kommer att återkomma efter matchen mot Zenit. Tills dess så har detta varit avsnitt nummer 258 av MFF-podden, där vi anser att konstgräs ska förbjudas i allsvenskan och superettan, alltså svensk elitfotboll.
Jag tror att division 1 också. Ja, men mitt lag spelar i division 1. Jag vill inte att Chile ska behöva spela på konstgräs. Det är förutmjukande.
Glöm inte halva mänskligheten. Jag tycker att kvinnor ska få spela på gräs också. Det är ännu värre på den sidan faktiskt.
Där är steget oerhört mycket längre. Där har vi en ännu större kamp att utkämpa. Det är ju därför vi säger svensk elitfotboll. För att vi ska slippa just den här långa distinktionen. Men nu sa jag fel. Svensk elitfotboll är det som gäller. Punkt slut. Sen om Ljungskile ska räknas in där eller inte, det är upp till var och en att bedöma. Jag heter Fredrik Edenskog. Jag har haft sällskap av Max Wiman och Fredrik Lindstrand. Och ansvarig utgivare är Jonas Kanje. Tack för oss. Hej, hej.
Hej, hej.
Dagens vinnarprognos från Postkodlotteriet. Postnummer 65209, klart till halvklart och chans till vinst. 41101, avtagande dimma med vinstmöjlighet i sikte. Övriga 10 500 postnummer, soligt och möjlighet att vinna.
Oavsett när sommaren kommer till dig så kan du och dina grannar få dela på 48 miljoner i sommaryran. Ta chansen nu i maj på postkodlotteriet.se.
Åldersgräns 18 år. Kontakta stödlinjen om du eller någon anhörig spelar för mycket.
Ja?
Hallå? Pizzeria Grandiosa? Jag vill ha en Grandiosa capricciosa och en pepperoni.
Haha, något mer?
En kaffefilter.
Ja, okej, ses samma.
Grandiosa. Hela Sveriges hempizza. Den med mycket på.